Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Problemet egentligen med att dricka kaffe på stora väggar kommer ju till när vi klättrar stora väggar där vi inte har kök med oss. Och då kan det alltid vara ett litet dilemma när vi ska kanske klättra trollväggen. Att någon måste ha kaffe och jag vill ju inte ha kaffe. Och enda anledningen till att vi släpper med ett kök, det är just för kaffets skull. Och då kan det skära sig lite, förstår du? Då får vi iskaffe.
Ja, men då får du vika ner det. Man måste ju få med sig kaffe. Vänner och bekanta, som jag brukar säga varje gång, hörni ni, håll i er nu, för nu ska vi ta oss in i ett nytt poddavsnitt och vi ska ge oss upp på riktigt, riktigt stora berg med väggar som man kan sova över på, om man känner för det. Det är inte alla som gör det. Men idag ska vi snacka med Pierre, och Pierre är en rackare på att klättra, så ja, jag brukar säga som vanligt då, håll i er, buckle up, nu kör vi igång, och varmt välkomna till Träning och Fika.
Träning och Fika, vi kör hårt. Träning och Fika, blåsa på. Träning och Fika går ihop som kaffe och popcorn. Träning och Fika, vi kör på. Träning och Fika, blåsa på. Träning och Fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Ja, men äntligen har jag lyckats få tag i Pierre Olsson. Pierre, varmt välkommen till Träning och Fika-podden.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Ja, det är så härligt, hörru du. Vart håller du hus någonstans?
Ja, just nu sitter jag uppe i Åre. Jag bor ju där och ja, det har jag gjort sedan slutet på 80-talet faktiskt. Så jag är ju mer eller mindre bofast.
I Åre?
Ja.
Ja. Hörru du, jag håller till faktiskt i Schweiz, i Sankt Moritz just nu. Så det går ingen nöd på mig heller om man ska vara helt ärlig faktiskt.
Nej, jag har ju sett att ni är ute och åker i riktigt fina längdspår och att ni körde La Diagonela häromdagen. Det var väldigt intressant. Ja. Jag följer ju den här långloppskuppen väldigt mycket, och så att jag är ju väldigt intresserad av just långlopp och åker ju mycket långlopp själv också.
Jag vet det. Det är jättekul ju.
Så vi har lite gemensamt.
Ja, men verkligen. Det enda vi inte har gemensamt, det är kanske stora berg, men det får väl du ta med mig till så småningom.
Ja då, inga problem.
Jag är fett sugen på att klättra isklättring. Jag är dock inte riktigt säker på att min fru är lika intresserad av att jag ska göra det som jag kanske.
Ja, isklättring är ju lite speciellt. Det är alltså häftigt att klättra på fruset vatten. Det är ju alltså det är en speciell känsla, så det ska du absolut testa.
Men det är ganska farligt också.
Ja, det beror på vilken nivå man lägger det på. Det är som allting egentligen. All klättring kan ju vara väldigt farlig om man inte håller sig till liksom säkra ställen då.
Nej, men vi återkommer till klättringen, hörru du. Men jag tänkte i alla fall berätta lite kort att jag är då i Silva Plana, där en by som ligger precis utanför Sankt Moritz. Och jag måste nog säga att jag har varit i Alperna många, många år och åkt längdskidor. Och det här stället är ju helt magiskt. Det är så otroligt fint. Det heter Engadindalen, det här stället som jag åker nu. Alltså det är så långa och fina och välpreparerade skidspår, så det är liksom så här, det kan bara hända i Schweiz liksom. Det är helt galet. Så att det, jag kan verkligen rekommendera Pierre som inbiten längdskidåkare, om man då inget illa om Åre, absolut inte, men ja, det här är helt stört alltså.
Ja, men du ska veta att i år så är det helt otroliga förhållanden uppe i Jämtlandsfjällen. Ja. Alltså vi har ju haft natursnö nu sen i slutet på oktober. Alla spår i Vålådalen öppna, alla i Årebjörnen, alla spår överallt är öppna. Så att vi har ju åkt massor med skidor i perfekta förhållanden länge nu.
Och det är ganska ovanligt. Kommer du åka Vasaloppet?
Inte i år. Jag har faktiskt inte anmäld i år. Jag brukar åka det. Jag har åkt många Vasalopp. Men mitt stora mål i år är ju Nordenskiöldsloppet.
Nej, men ska du köra det?
Ja, det blir fjärde gången för mig.
Är det sant? Det är fett jobbigt.
Ja, du har ju gjort det, eller hur?
Ja, jag vet. Men det var ju helt galet. Det är så långt som det tar ju aldrig slut.
Men du gjorde ju Nordenskiöld 2016 eller 17, va?
Ja, jag tror det var första året, tror jag.
Ja, det var lite nedkortat och ni hade superbra förare för mig.
Japp, det var ändå svinjobbigt.
Ja, men jag kommer ihåg det, för du hade någon sändning på Facebook om det. Ja. Så jag lyssnade på det och blev jävligt taggad. Alltså, du hade ju... Kommer du ihåg loppet? För du hade någon otroligt snabb tid första 9 milen.
Ja,
alltså galet, 4,5 timmar eller någonting.
Eller vi körde som fan. Vi var ju 6 kompisar som körde ihop liksom. Så vi låg ju bara och matade. Och så helt plötsligt var vi färdiga med Vasaloppet. Vi bara, fan är det som händer? Har vi åkt 9 mil liksom?
Precis.
Sen var det lite jobbigare sen.
Ja, jag förstår det. Men det är en rejäl utmaning. Ja. Och jag åkte i mitt första Nordenskiöld 2018. Och det var ju det här berömda, ökända året.
Och det var riktigt dåligt, eller hur?
Ja, det var riktigt dåligt. Det snöade hela tiden. På kvällen, natten, så gick det ju från 14 minus som det var hela dagen. Så blev det 24-25 minus på natten. Och jag åkte ju genom hela natten också. Tog ju mig 25 timmar. Jag tror det var 45% som bröt det året.
Ja, men jag tror att det var det året som 2 stycken ur CCC-1000 fick åka till sjukhusen när man gått i mål.
Ja, det var folk som fick amputera fingrar.
Nej, de klarade sig, men de var ju riktigt slitna.
Ja, nej, så det var ett jobbigt år.
Men du, vart åker du skidor när du är i år då? Vart är dina hemmaspår?
Hemmaspåren är... Jag bor ju precis utanför Åre, mellan Åre och Järpen. Så helt perfekt positionerad för att kunna åka i spåren i Järpen där skidgymnasiet håller till. Så det är alltid fina spår. Jag åker mycket i Björnen, men allra mest skulle jag väl säga Vålådalen, Edsåsdalen, Trillevallen. Det är området där.
Mm. Det är ganska fint.
Ja, det är ju jättefint. Speciellt nu då när alla spår är ihopkopplade. Alltså vi har ju... Alltså du kan ju åka 10 mil på en dag och inte åka samma spår en enda gång liksom. Så att det är otroligt fint.
Hörru du Pierre, jag tänkte för de som inte känner till dig, kan inte du berätta lite grann om vem du är och vad du gör? Och du har ju dessutom då, jag träffade dig första gången i samband med att du har varit utsedd till årets svenska äventyrare, manliga svenska äventyrare. Kan inte du berätta lite om vem du är?
Jo, Pierre Olsson heter jag. Jag är faktiskt kanske jämngammal med dig, 54 år.
Perfekt.
Ja, det är ju det. Har egentligen, alltså i min barndom så åkte jag väldigt mycket längdskidor och tävlade längdskidor. Och det var ett intresse som jag liksom tagit med mig upp i vuxen ålder. Men en grej som jag kände som drog lite hårdare när jag var runt 15 års åldern, när det gäller alltså skidåkning och så, det var det här med klättring. Jag upptäckte klättring av någon anledning, för vi hade lite klippor och så på den här lilla gården nere utanför Båstad där jag växte upp i Skåne.
Ja, exakt.
Och så gick en klätterkurs och så blev jag fast liksom. Och sen blev det egentligen klättring för mig ända tills nu då. Och det som drog mig till klättringen, det var ju framförallt den här utmaningen av att liksom befinna mig eller klättra stora höga väggar då. Och det var det kände jag redan när jag var 14-15 års åldern, att det är stora höga väggar jag vill klättra. Alltså inte bara 5-10 meter för det sportsliga gymnastiserandet så att säga, utan stora långa turer på liksom helst flera kilometer långa turer. Mm.
Men det var ju 2014 så fick ju du utmärkelsen Årets svenska äventyrare, just för att du under, var det 3 dagar, klättrade Nameless Tower i Pakistan med spanjorerna?
Ja, men det stämmer. Alltså, jag brukar ju se det så här, liksom att den resan som jag gjorde då var ju ett jättestort äventyr, alltså själva resan. Jag åkte ju dit ensam då. För jag skulle göra en solobestigning av ett av de här stora granittornen i Trango-området i norra Pakistan. Och av diverse olika anledningar. vill du höra hela historien så är den ganska lång.
Men jag älskar långa historier här.
Jag åkte ju dit, men ta det här kortfattat till att börja med, så åkte jag dit själv. För att jag skulle soloklättra den här toppen.
Hur gammal var du då?
Det var ju 2014, så 10 år sedan, 44.
Ja.
Så det var ju toppen av min karriär kan man säga.
Ja, verkligen.
Alltså jag hade ju klättrat hårt och mycket stora berg fram till den punkten då. Och hade varit flera gånger i det här området i Pakistan och klättrat.
Tillhör det Himalaya-området eller vad?
Det här är ju då norra Pakistan och det kallas för Karakorum. Men det är fortfarande Himalaya.
Mm.
Och i det här området, så, alltså precis i det här området runt K2 så ligger då Trango-området där vi klättrar. Så det är bara 20 kilometer. Vi ser ju K2 där vi klättrar liksom. Och sen har du alla de här mäktiga 8000 meters bergen runt omkring dig. Det är ett otroligt område.
Ja.
Du har ju liksom Gashebrum 1 och 2. Du har alla de här Broad Peak och alla de här stora bergen precis runt omkring dig då. Mm. Så det är ju högalpint. Och det är all klättring där görs ju liksom i expeditionsstil då, kan man säga. Alltså det är ju ganska långt att gå och man hyr ju in bärare och så vidare då för att ta sig till baslägret, och så är man i baslägret och gör de här klättringarna. Mm.
Men de här big wall-klättringarna som du har specialiserat på, när man liksom i princip då klättrar olika leder och bor och sover på berget, måste man betala liksom topp? Alltså när du klättrar vanliga berg eller stora berg så får du betala ganska mycket pengar för att få klättra. Hur funkar det på big wall-klättringen? Är det samma sak där eller är det gratis?
Ja, nej, gratis är det inte.
Ingen gratis igen.
Men om man säger så här, med toppavgifter, jag förstår precis vad du menar, så har det varierat lite genom åren. Vissa år har det varit, är det alla toppar under 6000 meter i Karakorum då, kostar ingenting. Toppar över upp till 6500 meter kostar en viss summa, och över 7000 ännu mer, och 8000 ännu mer såklart. Mm. Men första gången jag var där, det var 2005, och då var allting under 6000 meter gratis. Så då valde vi en big wall som var 5995 meter. Och sen tog de bort den avgiften, och då var det fritt att klättra på Trango till exempel, utan att man skulle betala massa pengar. Så att då Trango är då 6300 ungefär då.
Okay.
Så att nu tror jag gränsen går vid 6800 eller någonting. Mm.
Men du Pierre, den här podden heter Träning och fika, och då kommer ju en helt naturlig fråga till mig. När du är uppe på en sån här stor vägg, hur gör du då med kaffe?
Jag förstår din bekymmersamma fråga där.
Ja.
För att, men det är så, jag dricker inte kaffe. Så enkelt är det. Men jag har många replagskamrater som dricker kaffe, och det är ju omöjligt att få igång dem på morgonen utan den där varma koppen.
Men när ni hänger och dinglar där på väggen i som era sledge där, har de med sig kaffe och gör kaffe då, eller?
Ja, absolut. Grejen är det att på de här höga bergen i Himalaya och på hög höjd och så, då har vi ju alltid kök med oss. Så att det är aldrig några problem att värma vatten och ha lite pulverkaffe. Då. Och jag dricker ju kanske varm choklad, men oftast liksom varm sportdryck och sånt där. Då. Medan de andra dricker kaffe. Problemet egentligen med att dricka kaffe på stora väggar kommer ju till när vi klättrar stora väggar där vi inte har kök med oss. Och då kan det alltid vara ett litet dilemma när vi ska kanske klättra 12-väggen. Att någon måste ha kaffe. Och jag vill ju inte ha kaffe. Och enda anledningen till att vi släpper med ett kök, det är just för kaffets skull. Och då kan det skära sig lite, förstår du? Då får vi iskaffe.
Ja, men då får du vika ner det. Man måste ju få med sig kaffe.
Ja,
du,
ibland måste jag vika ner
det. Trollväggen, hur lång tid tar det att klättra en sån vägg?
Det kan också vara lite olika. Alltså, grejen med storväggsklättring, eller big walls då, som vi säger, är ju att tänk dig alltså en klippvägg som trollväggen som är minst 500 meter hög, men ända upp till 2,5 kilometer hög, som är Great Triangle i Pakistan, som är världens högsta vägg. Så finns det då olika leder man kan välja, och den lättaste leden är oftast den då som går snabbast, och sen den svåraste leden är oftast den som går långsammast för normalreplaget då. Så att på en och samma vägg, som trollväggen till exempel, så kan du klättra den på 12-14 timmar, enklaste vägen. Och de svåraste lederna, som blir mycket svårare, då, alltså mycket mer tekniska leder och mer alltså teknisk svårighetsgrad, då kan det ta 14 dagar ungefär. Så från 14 timmar till 14 dagar, och då kanske det bara är 100 meter mellan lederna.
Men du, Pierre, du har ju faktiskt till och med ett bolag som håller på med den här typen av stora väggar och extrem klättring och så vidare. Hur länge har du på med det här som företagsidé liksom? Och hur mycket sånt här gör du egentligen?
Ja, det är ju en liten side business som jag har. Jag är ju egenföretagare och hantverkare, snickare. Men sen har jag ju då, alltså, det kan jag ju berätta för dig, att du kanske inte känner till att jag skadade mig väldigt allvarligt för hösten 2020.
Nej, berätta, vad hände?
Jag håller ju på med skärmflygning. Vet du vad det är?
Gör du längdskidåkning en enda normala sporten du håller på med?
Nej, men skärmflygning har jag ju varit intresserad. Det var därför jag flyttade till Åre en gång i tiden. Ja. 1990 så flög jag för första gången med en sån här skärm från Åreskutan. Och jag har ju liksom alltid varit intresserad av den här känslan av att liksom kunna gå upp på en fjälltopp och sväva ut över vidderna. Jag har alltid liksom varit fascinerad av det som barnsben. När jag liksom fyllde 20, jag hade gjort militärtjänsten och så, då kände jag att jag vill upp till fjällen och prova det här med skärmflyg. Så jag höll på att skärmflyga väldigt intensivt då i många år. Och sen så var ju klättringen då nummer ett, och jag hade ju liksom inte råd att hålla på med allt. Alltså klättringen på stora väggar runt om i världen kostar ju ganska mycket pengar. Skärmflygning med all utrustning du behöver kostar också mycket pengar, så jag liksom var tvungen att välja lite, och jag valde klättringen då. Men 2020, alltså covid-sommaren, då det var meningen att jag skulle åka till USA och klättra stora väggar där igen, eller Kapitan och så, där jag har varit väldigt mycket. Då stängde ju landet ner. Jag jobbade i Norge vid tillfället. Då. Jag har jobbat i 10 år i Norge och fick inte ens resa in i Norge, för allting stängdes ju.
Oh, fan.
Så jag visste inte vad jag skulle göra riktigt. Och klättra runt hemma på småväggarna hemma, det har jag gjort i många år. Så att jag kände att det var liksom inget nytt för mig. Så att jag kände att jag börjar med skärmflygning igen. Så jag fräschade upp mina kunskaper, gick en ny kurs i år då på Sky Sport. köpte grejer och började flyga och flög väldigt intensivt den sommaren. Och på hösten, då kraschade jag från 50 meters höjd rätt ner i backen.
Vad hände då?
Det var några minuter från att jag inte skulle överleva. För jag överlevde tack vare en snabb räddning då. Men jag bröt det mesta i kroppen.
Men du, vänta nu så här. Den här skärmen, hur kan den, vad hände? Berätta, det här känns
jag
konstigt.
Jag flög in, ja, jag får göra en lång historia kort då. Så hade jag flugit väldigt mycket. Jag var väldigt trött. Det är första misstaget. Men det var många misstag som ledde till själva olyckan då. Det var lite knepiga vindar. Jag borde kanske inte ha startat i den vinden som jag startade i. Jag hade med styrhandtagen lite problem med dem. Ibland kan de sno sig runt och tvinna sig så att man måste tvinna upp dem. Så direkt efter start så kom jag upp i en väldigt kraftig sidovind. Jag var lite sen i reaktioner och så. Jag märkte att mitt bromshandtag var tvinnat så jag drev lite åt höger. Och bara 100 meter bort, där finns ju kabinbanan som går upp på skutan. Så jag flög rakt in i kabinbanevajern. Oj. Och träffade kabinbanevajern då med kroppen. Och så jag såg ju vajern i absolut sista sekund. Och väjde då. Men med tanke på att jag hade väldigt hög fart i den här vinden. Och att skärmen i sin tur också har ganska hög fart. Så flög jag ungefär i 70 km i timmen in i den här vajern då. Och gick i spin och störtade ner i backen.
Åh fan.
Ja, och det var ju... alltså, det sista jag minns, eller det första jag minns av själva incidenten, det är att hur det var som att flyga rakt in i en betongvägg. Att jag blev så chockad över att det tog tvärstopp. Står du? Ja. Att det liksom, den kraften, det var som att du blev slagen med en rejäl liksom, slägga. Och sen vet jag inte om jag tappar medvetandet vid den smällen. Då, men nästa sekvens jag ser det är att mina fötter touchar en liten glänta som finns där i skogen. Det är ju ganska brant där på Åreskutan. Och så ser jag att fötterna går ner på den här lilla grusfläcken. Då, och då tänker jag, bara, fasen, vilken tur jag har. Jag satte landningen här. Och sen blev det svart.
Nej.
Och sen nästa gång jag vaknar upp, det är ju på IVA i Östersund då. Och där ligger jag i 2 dygn då, bara för att de försöker rädda mig.
Hur känns det idag då? Har du men eller har du ont någonstans? Eller?
Ja, du, det här tog, det här är ju 4 år sedan då, ganska precis. Nej, eller det är det inte. Det var ju hösten, det var ju oktober 2020, du får hjälpa mig här. Vad säger vi, tre år och lite till,
ja.
Va?
Ja.
Första 3 månaderna så kunde jag ju inte gå överhuvudtaget. Så det har varit en otrolig... Alltså jag var totalt nyfödd, kan man säga. Jag fick ju lära mig allting från start igen. Och...
Du klarade huvudet?
Huvudet klarade jag, ja. Eller vad tänkte du på?
Jag menar, du slog inte i huvudet, för då kan det ju vara över.
Nej, utan jag bröt ju ryggen på 2 ställen. Knäckte ju nacken. Bröt alla revben, tror jag, utom ett. Krossade bröstben. Slog sönder underarmar.
Nej.
du vet... ja, bröt det mesta, liksom. Så jag var ju rejält skadad. Alltså, rejält skadad. Kunde ju inte andas. Jag var ju helt... Alltså, det var ju därför de... Hade jag inte fått så snabb räddning som jag fick. Det var 2 turister faktiskt som såg när jag slog ner. Och ringde ju räddningstjänsten på en gång. Och så jag fick ju en väldigt snabb räddning då. Men jag hade ju, ena lungan var ju förstörd, så jag kunde ju bara andas med en lunga plus allt det här som var knäckt då. Ja. Så att jag var ju väldigt, alltså jag minns ju ingenting mer än att jag liksom kvicknade till lite då och då. Men jag såg ingenting, jag var ju blind. Så att det var bara svart. Och så det här att jag inte fick någon luft, du vet. Och jag kände liksom bara att allt i kroppen var trasigt egentligen. inte för att fastna i det då, men det var ju en väldigt lång rehab.
Och ja, det förstår jag.
Jag har ju varit, alltså, det är ju svåraste tiden i mitt liv faktiskt. Fick ju en otrolig hjälp av min flickvän Alexandra då, under de här egentligen 6-7 månaderna innan jag ens kunde liksom röra på mig. Alltså första gången jag kunde ta mig ut i längdspåret och åka 100 meter, då grät jag, storgrät jag liksom, för att det var en sån seger. Och då var jag van att kunna åka nord och sköld, du vet, 22 mil stakandes.
Men hur mår du idag då?
Idag är jag 100% återställd.
Det är sant.
Och starkare än jag var innan.
Det är helt otroligt.
Ja, alltså det, den svenska läkarkåren, den hjälpen jag har fått och alla de operationerna som var, ja men vad säger man, alltså state of the art på ryggen och överallt. Där de liksom skurit upp, liksom, du vet, blottlagt skelett och skruvat nej, ihop allting. Alltså du, det är helt otroligt.
Herregud.
Alltså leder som är slagna ur leder, de sätter tillbaka, du vet, alla ligament och allting som är sönderslitet och sätter ihop det här då. Och, ja. Och idag så liksom så är jag ju återställd igen liksom. Det är ju helt otroligt. Jag klättrar och åker skidor och allt det här. Ja. Och grejen är ju det att jag har ju gått igenom det här två gånger nu. Så jag har ju liksom gått in, alltså när jag blev helt återställd som man säger, efter två år, då gick jag in på operationsbordet igen och tog bort alla, för jag ville, jag tjatade ju på dem att jag ville ta bort alla stag, jag var ju stelopererad i hela ryggen.
Aha.
Och ta ut alla de här stora skruvarna och allting.
Och gjorde de det?
Och de gjorde det, och då fick jag ju börja om från början. Och det är ju nästan ingen som gör det, så de är ju helt chockade att jag ville göra det, men jag liksom ville ju göra det för att komma tillbaka. Annars är man ju fast i den där...
Var det rätt beslut?
Det var rätt beslut, ja. Oh, ja. Så nu är jag fast helt fri från dem. Ja, jag fick ju börja om från scratch igen. Och opererade ju upp hela ryggen på mig och tog ut allting. Fuck. När allting hade läkt och jag hade rehabbat i två år och var stark igen och kunde åka. Alltså, det här gjorde jag ju då i november. Tog jag bort de här och sen försökte jag åka Vasaloppet då. Tre månader efter den operationen. Och det var precis. Det var alltså precis... men jag var tvungen att göra det psykologiskt, du vet. Jag var tvungen att genomföra för mig själv Vasaloppet.
Ja, ha ett mål.
Ja, och visa att jag kan göra det. Ja. Men jag hade ju så ont. Alltså det var helt fruktansvärt. När jag kom till Mångsbodarna, då hade jag ju brutit i vanliga fall, liksom, så att säga. Men sen efter Mångsbodarna hade jag kramp i hela kroppen. Kunde liksom inte röra mig överhuvudtaget. Det tog 9 timmar, tror jag. Och sen gick jag i mål i Mora. Stakandes då. Ja,
bra gjort.
Med nyopererad rygg. Sen efter det så åkte vi upp och jag körde Nordenskjöld då.
Okej, samma år?
Ja, och det var ju då 4 månader efter olyckan. Och då
det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra. Det är sån enorm skillnad på Nordenskjöld och Vasaloppet.
Ja, men då klev jag av efter 14 mil då.
Mm. Ja, det förstår jag.
För jag ville inte riskera någonting.
Nej. Ja. Ja. Fan, vilken jävla resa.
Så det känns ju bra. Men för att återkomma till det här som du frågade. Hur jag kom på den här idén med mitt företag Big World Adventures. Mm. Det var att när jag låg i sjuksängen och så här och kunde jag liksom för första gången egentligen reflektera lite över mitt liv och vad jag har gjort och så vidare. Och jag kände att ja, men när jag blir bra här nu, då får jag ta det lite lugnt och komma tillbaka lite långsamt. Och då kände jag att ja, men jag har ju en rätt unik sits med min kunskap på stora väggar och så. Och det är många som är intresserade, men de vet inte hur de ska ta tag i det. Och då tänkte jag att jag kan ju hjälpa till med det. Och eftersom jag då under covid-tiden och jag var skadad och så vidare, så hade jag helt plötsligt tid att hålla på med det här. Jag har ju aldrig haft tid med det tidigare. Jag har ju alltid hållit kurser lite då och då i hela mitt liv. Liksom. Men nu kände jag att ja, men nu kan jag ju liksom vara hemma mer. Jag behöver inte åka på en Big Wall-expedition varje år längre. Då kan jag vara hemma, rehabba mig själv, lära ut det jag kan och så vidare. Mm.
Hörru du, Pierre, jag tänkte att vi skulle ta oss till lite mer så här, fakta om hur det går till egentligen. Många av oss har ju ganska dålig koll på hur det går till att liksom klättra El Capitan eller någon sån här stor vägg där man då... tar sig till botten och sen så går man då upp. Hur många är man i ett lag och hur lång tid tar det? Vad gör man? Behöver man för grejer? Och liksom hur svår klättring är och hur funkar teamet? Och, ja, du vet, ta oss igenom en klättring. Ta Il Capitan som vi känner till. Han, Alex, vad heter han?
Alex Honnold. Ja. Är en amerikansk klättrare.
Som gjorde den här Free Solo-filmen. Den är ju fantastisk.
Ja, precis.
Och det, alltså El den Capitan, har du klättrat den väggen?
Ja, 20 gånger.
20 gånger? Kan du berätta om att åka dit till det här fantastiska stället och klättra? Men då klättrar du i lag, inte själv, eller hur?
Ja, det är olika. Jag har klättrat den ensam också.
Pierre, om du försöker ta oss då till det här fantastiska stället Yosemite där El Capitan är. Hur berätta om det här stället och din klättring och bergen och naturen? Och ta oss dit.
Ja, alltså i USA, på USAs västkust, då finns det ju en nationalpark som är väldigt annorlunda när det kommer till många andra nationalparker. För i den här nationalparken så finns det då några av de största bergväggarna i världen. Och den här nationalparken heter då Yosemite National Park. Ligger uppe i bergskedjan Sierra Nevada. Som ligger mellan Kalifornien och Nevada. Och det är en gigantisk bergskedja. Alltså den är som Alperna. Och där är det höga toppar. Mount Whitney är den högsta som är alltså över 4000 meter. Så väldigt likt Alperna på det viset.
Mm.
Men i den här nationalparken, då finns det en dal som heter Yosemite Valley. Och i den här dalen så finns det då ett dussintal helt lodräta, stora, branta klippväggar som är upp till 1 kilometer höga. Och de är helt släta alltså. Det är stora vattenfall. Det är såna jättestora gran- och tallträd som är alltså de här giant sequoias, du kanske har talat om redwood, de här, alltså det är granar och tallar som är 100 meter höga. Och de trivs i de här dalarna för att det är så liksom, allting är så högt och brant. Och där är ju den mest kända väggen är ju El Capitan. Jag vet inte, har du varit där, Fredrik?
Nej. Jag har bara sett den här filmen med han Alex Honnold som Free Solo när han klättrar där utan rep där och gör den här helt galna grejen. Så jag har ju bara alla... Jag vill ju verkligen åka dit. Det verkar helt fantastiskt.
Ja, det är otroligt. Och bara vattenfallen är ju liksom... Några av de högsta vattenfallen i världen finns i den här dalen. Men det är mest på vårkanten när snön smälter. Så rinner de ner från de här bergsidorna och formar ju extremt stora, fina vattenfall. Och i den här dalen, ska jag komma till dig, i den här dalen kände jag till via olika böcker och så när jag var ung. Alltså jag läste National Geographic som min pappa prenumererade på 80-talet. Och där fanns det en artikel om Yosemite. Det här var ju före internet och allt det här, du vet. Alltså, på den tiden vi var unga. Och de bilderna jag såg i National Geographic etsade sig fast. Så när jag var i 20-årsåldern, då åkte jag till Yosemite för jag ville uppleva och se det här. Och det kommer att bli så att Yosemite blev ju mitt andra hem. Jag har ju varit där 14 sommarsäsonger. Alltså 14 somrar åkte jag dit. Allt ifrån 2 månader till 6 månader i stöten har jag varit där.
Och även då jobbat. Det är hur mycket som helst.
Ja, och även då jobbat i dalen då med klättring och search and rescue och sånt där.
Bor du i tält då, eller hur bor man i hus eller lägenhet, eller hur bor man där?
Nej, man bor i tält. Det finns ju då campgrounds runt om i den här dalen då. Dalen är väl en 3-4 mil lång och 3 kilometer bred och 1 kilometer djup, om du tänker det så. En ganska trång dal. Och där inne finns det ju då lite campgrounds, det finns lite bofast befolkning, det finns en skola och så vidare där inne då. Ett helt samhälle. Mm.
Och alla klättrar?
Nej, långt ifrån. Alltså, Yosemite National Park tror jag har runt 4 miljoner besökare om året.
Okej, det är så mycket turister.
Ja, så att det är otroligt mycket turister. Och klättrare är ju inte, alltså de är många också, men inte liksom på det viset. Utan klättrarna håller sig i en liten egen campground som heter Camp 4. Och där brukar det vara any given time of the year eller på sommaren 200-300 klättrare ungefär då. Och hälften av dem kanske vill klättra stora väggar och hälften vill klättra liksom lite friklättring på små, lite mindre väggar då, inom situationstecken, alltså kanske bara 200-300 meter, medan hälften eller ännu färre vill klättra de stora väggarna som är upp till 1 kilometer höga då. Och i den här campgrounden så är det ju då många nationaliteter. Så du träffar ju klättrare från hela världen där.
Men du, när du ska klättra en sån här, du kommer dit en sommar och så ska du vara där och klättra. Liksom. Hur går det då till? Liksom? För det är ändå ett ganska stort äventyr att ge sig upp och klättra i El Capitan. Och liksom göra det tillsammans med några som man... Hur funkar det där liksom, när du hittar någon att klättra med?
Ja, det är faktiskt ett väldigt intressant psykologiskt experiment.
Ja.
Men det som du säger, det är jätteviktigt att man jag brukar säga så här, när man ska klättra sådana stora väggar, då är ju förhållandet till den andra personen man klättrar med det absolut viktigaste. Om man inte kommer överens på samma våglängd, då fixar man aldrig en sån här vägg. Det är många replag som bryter och kommer ner för att de inte börjar bråka liksom, om olika saker och ting. Men så det är jätteviktigt.
Hur är det för dig då? Om man nu tittar på när du ska välja någon att klättra med, då, hur tänker du, hur resonerar du och hur sen väljer du? Vad har du för kriterier på en person som du ska ge upp på Il Capitano?
Ja, och det beslutet tar man ju då egentligen i kamp 4 kan man säga. När man då flyttar in i kamp 4, det är ju alltså en campground i skogen som man får gå in till. Och där sätter alla upp sina tält och där är det folk som bor alltid från en vecka till hela sommaren. Och efter några veckor så börjar man få ett grepp om olika människor. Man umgås med dem på kvällarna runt lägereldar och sånt här. Man pratar med lite olika människor, man lär känna folk liksom på ett normalt socialt plan. Man dricker en öl tillsammans och någon sitter och drar fram en gitarr och du vet, spelar lite musik och sådär. Och på något sätt så får man en känsla för olika personligheter, om man gillar dem eller ej. Och sen ett typiskt sätt är att man då kanske pratar med någon att man vill gå och klättra en dagstur någonstans. Och då finns det ju klippor överallt. Och då kanske jag teamar upp med någon amerikan och så går vi bort till en klippa som kanske är 150 meter hög. Och så klättrar vi den under 3-4 timmar. Och så håller man på så. Det handlar ju inte bara om de stora väggarna, för att de är ju extremt, alltså de är extrema i sin natur. Va?
Man är ju är det skillnad att klättra med en svensk eller att klättra med till exempel en amerikan?
Ja, jättestor skillnad.
Hur då?
Jag har ju gjort i princip kanske, jag skulle säga runt, nu har jag inte räknat efter, men mer än 80 väldigt stora seriösa turer. Och jag har bara gjort det med två svenskar vid två tillfällen. Jag skulle säga 99% av mina replagskamrater har ju varit amerikaner. Då. Och det är framförallt på grund av inställningen till det här äventyret. Att klättra en stor vägg som har gjort det. Jag har inte klarat av att synka med svenska klättrare.
Berätta, det här är ju spännande. Jag förstår inte, så förklara för mig nu.
Nej, jag förstår inte.
Vad är skillnaden mellan svenska och amerikanska klättrare? Det är ju spännande.
Ja, alltså risk, alltså hur man betraktar risk, ska jag säga, den stora, eller hur man betraktar risktagande.
Mm. Och vad är skillnaden då?
Där svenska klättrare generellt sett då, som jag har upplevt det, eller jag upplevde då på den tiden. Nu kanske det har ändrats. Men nu pratar jag alltså 25-30 år sedan. Ja. När jag började forma mina förhållanden med amerikanska klättrare. Och en 5, 6, 7, 8 av de här amerikanska klättrarna har jag ju hållit i då i hela mitt liv. Så att när jag åker till Pakistan och klättrar stora turer, då är det ju amerikanska klättrare jag har klättrat mycket med i Yosemite till exempel då.
Mm.
Men i början där så var det, alltså jag skulle säga att de amerikanska klättrarna är mer avslappnade, mer avspända. De tänker liksom inte så mycket på alltså vad som skulle kunna hända.
Nej.
Utan lever mer i att nu gör vi det här. Medan när jag träffar en svensk klättrare, men då är inte första frågan om vi ska klättra det där, utan då är frågan, vad händer om vi inte klarar av det? Alltså, ja. Lite så, förstår du?
Är glaset men, halv eller helfullt?
Ja, men om vi inte klarar vi verkligen det här?
Ja.
Kommer vi, men om det inte går då, vad gör vi då? Medan de amerikanska klättrarna är, yeah, let's go, let's do it, man!
Ja.
Och så gör vi det.
Ja, så gör man.
Förstår du lite vad jag menar?
Men har du säger så här då, Pierre. Du har nu klättrat med väldigt många internationella olika typer av klättrare och så här. Har det gått dåligt någon gång? Jag har känt, fan, jag har valt fel kompis liksom. Han eller hon är kräckas liksom.
Ja, det har hänt.
Vad händer då då?
Ja, du... inte så jätteofta har det inte hänt då. Men jag har skräckexempel där det har hänt. Men då har det ju lyckligt, alltså det som är bra med stora turer, alltså big wall-klättring, det är att det tar ganska lång tid i anspråk. Så redan när man liksom har klättrat en hel dag, ska slå upp sin portal edge, alltså den här, alltså det är ju branta väggar, så vi har ju en hopfällbar tältsäng då, eller ett hopfällbart tält. Jag vet inte, du har sett dem kanske, där vi spänner
som ut. Hänger på väggen i snöret.
Hänger på väggen, ja, så kan vi sova i den då. Och att gå och lägga sig där, sova i den, vakna på morgonen och veta att det här ska jag fortsätta med i en vecka eller två. Där brukar ju liksom de första tecknen komma redan innan man har hamnat där, om det här kommer gå eller inte.
Så, men har man varsin sån där sledge som man sover i, eller har man, delar man eller?
Ja, man delar, och man är oftast delar man när man är två då. Så man har en stor då, en dubbel sån här. Men det finns också enkla då. Ibland har man liksom varsin enkel, men oftast har man en stor, för det är mycket liksom mer praktiskt att ha det.
Och, så då har du en sledge som är som tält, och sen så har du sovsäck och liggande lag.
Ja, ingen sledge, utan en ledge.
Ja, precis.
Alltså, ledge, en hylla. Ja.
En hylla som man vecklar ut liksom.
Ja, den kallas ju för porta, alltså porta ledge. Ja. Och det är som portabel hylla då.
Precis.
Och finns det klipphyllor på väggen att sova på, då gör vi oftast det. För att det är liksom skönare att ha fast mark under fötterna. Men den här tältsängen, den hänger vi upp när det inte finns några hyllor då.
Mm.
Och alltså, det är stor packning man har med sig. Alltså man hissar ju de här grejerna med sig då.
Mm. Eller hur? Och sen byter man då, är det någon liksom som oftast leder, eller turas man om, eller hur funkar såna här saker?
Ja, som ett replag så är man är ju nästan alltid, i princip alltid två personer. Ibland är man tre, ibland kan man vara fyra. Fyra är man ju oftast liksom kanske på jättestora turer i Himalaya. Och då är man liksom två separata replag då, på två man. Ja. Och då kan det vara så att ett replag jobbar och det andra sitter i Portal Engine och vilar. Smälter snö för vatten och så vidare. Det är liksom ett annat upplägg då. Det är mer den här expeditionsstilen. Mm. Men på en normal klippa på El Capitan till exempel, då är man ju två personer. Och då turas man ju om och klättrar en replängd då, som det kallas för. Och det kan ju vara oftast 50 meter. Och då är ju en svårigheten att leda den replängden då. Då är det en som går först. Och är det då hög svårighetsgrad, då är det ju väldigt svårt att liksom ens ta sig upp för den replängden. För det man använder sig av vid teknisk klättring då, till skillnad från Alex Hornold som friklättrade en ganska inom situationstecken lätt led. Alltså den leden som Alex Hornold klättrade på i den här filmen Free Solo, det är ju ingen led som jag är intresserad av, för att den är ju tekniskt sett för lätt, förstår du?
Ja.
Men att han gör det utan rep, det gör ju det extremt svårt då.
Har du träffat Alex där nere någon gång i området?
Ja, det har jag gjort.
Hur är han då, alltså, som person?
Jag träffade ju honom innan han blev känd.
Ja.
Och där har vi ju en liten kul historia faktiskt. Jag och min flickvän vid det tillfället, Erica Kutcher, en amerikansk helt fantastisk klättrare som jag klättrade i många år med i Yosemite. Vi var uppe på El Capitan på ett hyllsystem som är på den här leden Freerider och South Wall som han sedermera nu frisoloklättrade. Och där var vi uppe och höll på med någon annan led. Och då såg vi en ung kille. Alltså, jag vet inte hur gammal han var då. Jag minns honom som typ 15 år eller yngre. Som klättrade som en apa. Alltså, det såg ut som liksom en apa som klättrade, inget rep eller någonting. Och klättrade upp i någon spricka så här, uppe, för det var inte så svårt att klättra, men han rörde sig på ett väldigt speciellt sätt. Och sen kom han liksom ner förbi oss på hyllan och så pratade vi bara med honom lite. Jag visste ju inte att det var Alex Honnold då, Men jag fattar ju det sen liksom, när jag träffar honom. Och vi snackade lite med honom där och han var väldigt liksom avslappnad till det han höll på med. Och han var väldigt intresserad av vad vi skulle göra och tyckte det var helt sjukt att vi skulle klättra någon sån här teknisk linje då. För han håller ju inte på med det. Utan han klättrar ju fritt då med händer och fötter. Och vi klättrar upp för sånt där som är väldigt, där man inte kan få några grepp med händer och fötter, utan väldigt tunna grejer då med, du vet, med stålkrokar och sånt här där vi liksom försöker ta oss upp då. Och sen när vi kom ner i dalen då så fick vi höra om den här killen då, att det, han hette Alex Honnold och att han var en sån naturlig talang då. Och sedermera visade det sig att han var ju det och har ju klättrat då El Capitan som första och enda person helt ensam då, eller som helt utan rep. Ja. Vilket är ju en ofattbar prestation. Alltså det kan vara en av de största idrottsprestationerna någonsin faktiskt.
Ja, den är lite galen faktiskt.
Den är väldigt, väldigt imponerande. Jag skulle inte säga att den är galen. För att är du galen klarar du inte det där.
Nej.
Utan du måste vara så otroligt kalkylerad och så otroligt duktig att du, på 800 meters höjd med väldigt svår klättring där du bara får in två fingertoppar efter flera timmar hänga där. Nej. Och liksom, du vet...
Ja, men jag tittar på filmen och blir nästan förbannad ibland. Liksom. Sluta!
Ja. Alltså, jag kan knappt se det.
Har du trillat ner någon gång eller har liksom grejer lossnat och du har fallit? Ni fall, man, även fast ni sitter fast i rep så faller man ju och kan slå sig ordentligt.
Ja, det har hänt vid några tillfällen. Men du ska också ha klart för dig att jag har ju alltså bara på El Capitan till exempel så har jag nog 200 klätterdagar uppe på, eller kanske mer då. Jag har säkert 200 nätter bara i Portaledge på El Capitan. Och om man då slår ut det på allt det här så har det inte hänt så himla ofta att jag faller. För att jag anser mig själv som en relativt bra teknisk klättrare då. Så att jag kan liksom bedöma de här säkringarna då, om de håller eller inte och så vidare. Har man liksom, gör man lite felbedömningar och klättrar upp för ett antal placeringar som är väldigt dåliga, så som man liksom kunde satt bättre och man gör ett misstag, då blir det ju långa och stora fall då. Men inte, ett antal gånger, ja, men inte så jätteofta.
Men du, Pierre, om man skulle försöka liksom runda av med två frågor kring det. Och den första frågan skulle ju vara så här, men vad är, om du skulle rekommendera någon att åka iväg och klättra på ett klätterställe, var skulle man åka? Du kommer du förmodligen säga El Capitan, men om man skulle vilja åka någonstans kanske i Europa som inte är så långt och så dyrt, var ska man åka då tycker du?
Ja, men allt hänger ju på vilken typ av klättring du vill ägna dig åt. Precis som liksom skidåkning. Alltså, du kan ju säga skidåkning som ett stort ämne. Så här. Alltså, vill du åka skidor ska du åka dit. Men åker du längd eller åker du utför? Eller åker du snowboard? Eller gillar du off-pist och så vidare? Så att även som skidåkningen är ett stort ämne så är även klättringen likadan. Och då får man nästan så här, vilken typ av klättring är du intresserad av? Är du intresserad av liksom...
Men om man säger så här då, om man skulle vilja åka iväg och klättra och kanske försöka testa att sova en natt på ett berg i Europa där man liksom kan, där det inte är för svår klättring, men man ska kunna liksom åka någonstans där det finns både klättrare och utrustning och det finns liksom en möjlighet att komma åt ett sånt här berg där man kan få klättra upp och kanske prova att sova på berget en natt. Var tycker du man ska åka då, ungefär?
Ja... Jag skulle väl egentligen, nu har inte jag varit där själv då, men Dolomiterna, och jag vill gärna åka dit.
Mm.
Och Dolomiterna är ju ett sånt ställe där du har all typ av klättring, alltså från lågt till högt, lättillgängligt, alla möjliga svårighetsgrader, där du, alltså om man vill sova på en långtur, då kan man ju välja en ganska lätt långtur i Dolomiterna, och då finns det hyllor och så. Man behöver liksom inte, så fort man blandar in Portaledge och hissäckar och så blir det väldigt liksom komplicerat.
Mm.
Men man kan ju också klättra alltså lite lättare långa leder. Hitta en bra hylla. Ha med sig liksom i ryggsäcken då ett lätt liggunderlag och en sovsäck och sova där. Ta med sig ett litet kök, ett litet jetboil och man kokar sitt kaffe på morgonen då. Och sen fortsätta upp. Så att jag skulle nog rekommendera Dolomiterna faktiskt på det då. Men är man intresserad av storvägsklättring, alltså riktig teknisk klättring, då är det ju Yosemite. Ja. Och det var ju så jag lärde mig. Jag visste det.
Fast det är också lite större satsning och så vidare. Men hur
är
du...
Ja, det kan det vara kanske. Men ja, vädret är ju perfekt där, och det är det som gör att det är ett sånt mecka för storvägsklättring. Du har alltid sol.
Ja, men det har du i Italien också, säger italienarna.
Ja, de säger det. Jag får testa
du, Pierre, det. Om man skulle, min sista fråga här för att liksom försöka inspirera alla som lyssnar på kring det här med big wall climbing och så vidare. Ge oss liksom tre tips på vad ska man för att komma igång och få till det här. Vad ska man först, ska man då säga, mitt första tips är klart anlita dig som guide och få hjälp av dig. Men om man då har gjort det sen och så ska man då försöka komma iväg själv, vad har du för tips då liksom?
Ja, tips nummer ett, det har vi varit inne på. Hitta rätt replagskompis och träna ihop med honom då. Och det är ju precis det här som är affärsidén med mitt företag. Alltså det här intresserade replaget som vill åka någonstans och göra en lång tur, en stor väg. Och det är det jag hjälper till med. Men det är nummer ett. Hitta rätt replagskompis. Träna med honom. Ha samma målbild. Den ena får inte vilja klättra trollväggen och den andra inte vilja det. Utan båda måste vilja göra det. Det är jätteviktigt. Mm. Ja, man måste ha samma mål liksom, med det man håller på med. Annars så kommer det ju att braka ihop. Och sen då när man har hittat sin perfekta partner, man har samma målbild och man har tränat och vet vad man vill göra då. Då, om man är svensk, då åker man till Norge. Då sätter man sig, bor man i Stockholm, sätter man sig i bilen och så åker man till Norge. Och det kan alla göra. Och då åker man till antingen Romsdalen eller så åker man ner till Kjerag. Jag kommer inte ihåg vad Lysebotten heter väl.
Just det, Lysefjordsbotten.
Ja, och där finns det då alla möjliga utmaningar. Största utmaningen är ju vädret. Att hitta att det inte regnar då. Men man åker till något av de här ställena. Se till att man har gått med tid. Det är det folk missar alltid på. Se till att man har 3 veckor kanske. Och sen gör man det man tycker att man ska göra där. Och då är man liksom inne i klättringen. Och då har man fått en tur tillsammans. Och då vet man om man... Det är ju först när man har gjort en tur med övernattning tillsammans som man vet om man funkar ihop. Alltså när man gör det på riktigt. Och då när man kommer ner från det, då vet man att man är ett bra replag. Och då kan man börja kika på nästa steg.
Fast, det är det mina tips. Så 3 veckor, en big wall-tur bör man egentligen då typ ha nästan 3 veckor på sig för att få till, om man är i Norge där det finns risk för regn och sådana saker.
Absolut. Och då kanske jag pratar en 2 dagars tur. Du klättrar 2 dagar och övernattar en gång. Men du kommer ändå behöva 3 veckor. För du kommer ju behöva, det tar ju 2-3 dagar att åka dit. Och det tar några dagar i området att hitta och se och kolla ut det man vill klättra på. Man ska köpa sig mat och ta det lite lugnt och akklimatisera sig. Man ska förbereda sig, ta upp alla grejer till insteget och kolla där, klättra lite och förbereda sig, lägga upp en plan. Och så regnar det i 3-4 dagar och då gör man något annat. Och sen ska man göra turen, komma ner och så är några dagar hem. Så det tar 3 veckor. Du kan glömma att åka 1 vecka liksom. Det går inte.
Ja, det är bra. Nej, men jag får övertala min kära fru att vi ska åka till Norge helt enkelt. Hon kommer nog tycka att vi ska åka till Dolomiterna och kanske inte klättra skitmycket utan bara ha det mysigt. Vi får se.
Ja. Det finns ju mycket så här Via Ferrata också. Jag vet inte om du har testat det i Dolomiterna.
Ja, det är underbart ju.
Ja, så att det är ett lätt sätt att komma upp på stora väggar.
Ja,
alltså tekniskt.
Det kan man också rekommendera som ett insteg, eller hur?
Ja, absolut. Ja. Alltså med en guide och man följer ju såna här fastbultade vajrar då som går upp för fjällväggarna. Och då kopplar man ju bara in sig i den. Man behöver liksom inte tänka på det där. Och då kan du ju klättra en 400 meters tur med guide utan någon som helst kunskap egentligen. Men ändå få en känsla av det här, hur det är att vara uppe på stora väggar.
Hörru du Pierre, stort tack för att vi fick prata lite big walls. Det är inte så vanligt att svenskar håller på med det här, så att det är jäkligt inspirerande och du är ju en fena på det där. Så att, jag vill bara säga stort tack och hoppas att du får en fantastisk skidsäsong och önskar stort lycka till nu på Nordensjösloppet, och framförallt då, tack för att du var med.
Ja, tack själv, och jag får säga lycka till på Marcialonga.
Marcialonga.
Och vad är det, på lördag va?
Ja, det är på söndag.
Mm.
Ja. Men när det här sen så har jag redan gått i mål och förhoppningsvis kvicknat till och ska försöka då ta sats mot Vasaloppet.
Okej, ja, härligt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!